Evangelietexten för Septuagesima är hämtad från Matteus evangeliet och kapitel 20, vers 1-16. Och det går bra naturligtvis att följa med i texten, och då är det på sidan 1476. Jesus sa det: med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han: gå bort till vingården ni också, jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit, och sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant, och vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några arbetare stå, när han såg några andra stå där, sa han: varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade: därför att ingen har lejt oss. Då sa han: gå bort till vingården ni också. På kvällen hade vingårdens ägare till förmannen: kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Och börja med dem som kom sist och sluta med de första. Och de som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram så trodde de att de skulle få mer, men fick också var sin denar, de också. Då protesterade de och sa till ägaren: de där som kom sist har bara hållit på i en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom överens om en denar, så ta nu vad du ska ha och gå. Men om jag vill ge den sista lika mycket som du fick, har jag då inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så skall de sista bli först, de första blir sist. Så kom ihåg en sak, nämligen att komma först är inte samma sak som att komma fram. Eller hur? Att leda loppet är inte samma sak som att nå målet. Det är två olika saker. I varje fall är det så när man har med Jesus att göra. Jag tänkte så här, om man skulle ranka Jesu liknelser i någon slags hitlista så där, så skulle man kanske då, jag vet inte vilken som kommer nummer ett. Kanske är det liknelsen om den förlorade sonen. Det är ju en riktig vinnare. Liknelsen om även fyrahanda sädesåker hamnar väl på topp tre, skulle jag tro också. Och sen skulle jag nog mena att det är den här liknelsen. Alltså, den vänder upp och ner på något, liksom på något sätt, på alla traditionella begrepp om vad som är rättvist, vad som är effektivt och vad som är rimligt. Och alltså, man bör ha klart för, jag då som en gammal LO-räv då en gång i tiden, känner ju att det här kanske inte riktigt är det som går hem då i de leden. Den här typen av avtal känns liksom sådär. Men nu är det ju så att det här har ingenting med avtal att göra, utan det här har, det är en bild som Jesus använder så här: med himmelriket är det. Alltså, det handlar om på något sätt vår yttersta destination. Det är som den här världen, det här universum, det här våra liv, våra, våra livshistorier, allt detta som det är på väg till. Det är ingen tävling. Det är inte ens en prestation. Och utan den här liknelsen så skulle väl knappast någon församling eller ens någon kristen människa våga liksom vara frimodig. Eller verka frimodigt. Speciellt kanske då i en tid som råder just nu när kritiken mot all form av religion kanske är hårdare än någonsin. Den säger alltså att oavsett vad vi lyckas att prestera, att uppnå, vad vi lyckas bygga under ett jordeliv, så bygger resultatet i den här yttersta meningen, om det som handlar om vår yttersta destination, handlar inte om något annat än det löfte som Gud ger oss. Liknelsen liksom om intet gör alla möjligheter att under den vandringen jämföra sig med någon annan. Eller hur? Den säger att oavsett vad vi lyckas prestera så bygger resultatet inte på någonting annat än löftet. När de första då protesterar och säger att vi har ju jobbat 10 gånger så mycket mer än vad de andra har gjort och därför borde ju där också ge ett bättre resultat, så är ju det ett resonemang då som vi hör varje dag, som också är oerhört lätt att hålla med om. Man kan ju ta några exempel bara här. Om vi säger att ett politiskt parti lägger ner 10 gånger mer arbete än alla andra partier på att nå ett valresultat och det inte visar sig något valresultat i det, då har man ju naturligtvis en djup kris att framför sig att ta tag i. Alltså då måste man ju överhuvudtaget fundera över varför man överhuvudtaget existerar som ett politiskt parti. Om ett börsnoterat företag arbetar och investerar 10 gånger så effektivt som sina konkurrenter, men det ändå inte visar resultat, så kommer detta utan tvekan att ge problem med aktieägarnas förtroende. Om en skolelev lägger ner 10 gånger mer tid på sitt skolarbete än sina kamrater och ändå inte får bättre betyg, så vittnar ju detta om en orättvisa och möjligen systemfel. Nu har ju Jan Björklund avgått, så det går ju inte att skylla på honom längre. Även i fråga om Guds tro då, så gäller ju samma princip. I varje fall när det handlar om lagreligioner. Som till exempel judendom och islam. Alltså den som uppfyller lagens bud bäst, vare sig det handlar om Torah eller om Koran, kommer också att få lön för det i rättvisa proportioner. Alltså, om det inte vore så vore så att säga poängen med en lagreligion borta. Då finns det ingen anledning att ha den. Det är mycket enkelt. Om inte människor presterar och får lön utifrån lagar och bud, så är det ingen mening med att ha den. Då har den förlorat sin poäng. Det fungerar ju så även i Sverige. I rättsstaten Sverige, va? Det finns lagar som måste tas bort. Som man får sluta med. De skrotar lagar därför att ingen bryr sig om dem längre. De är inte relevanta. Det spelar ingen roll. Att ha lagar som inte uppfylls i en rättsstat, det är inte bra, va? Utan då måste det göras nya lagar. Uppdaterade lagar. Men poängen med det, vare sig det handlar om en rättsstat eller en lagreligion, är att du följer lagen och också får utifrån det vad du förtjänar. Och det är nog ingen tvekan heller att också det här som Jesus åsyftar, därför att det är ju de laglärda i sitt sammanhang där som han argumenterar med för det mesta. Varje lagreligion, som sagt, bygger på att efterföljarna presterar utifrån de skrivna buden. Gör de inte det förlorar allt sin mening. Och visst är det också oerhört frestande att tänka dessa banor även, ska vi säga, i kristen efterföljd. Eller som människa överhuvudtaget. Och framförallt då kan jag tänka mig, kan jag berätta för er hur det är att vara som ledare i en kyrka. Att jobba som ledare i en församling i en kyrka. Att få ständigt alltså brottas med att inte snegla åt sidorna. Det vill säga titta på församlingar som kanske har en mycket yngre medlemsstock. Som kanske har ett rykande fräscht ungdomsarbete och verksamheter som imponerar på alla. Hillsong Church i Stockholm till exempel. Så modernt att verksamheterna har engelska rubriker numera. Tusentals besökare varje vecka. Gudstjänsterna, formidabla ljusshower. Och då funderar man, vad är det för fel på mig? Och frestelsen kan naturligtvis likaså vara det motsatta. Det blir att snegla på sammanhang med mycket sämre förutsättningar än vad vi har. Och så tänka att, nåja, så illa har vi det i alla fall inte. Vi förstår ju naturligtvis, eller hur, att varje sån här tanke är av djävulen initierad. Alltså om man skulle följa den vägen så skulle det vara förödande. Jag kan lägga det även på mitt personliga, det rent personliga planet och göra liknande jämförelser med mig som person. Som förälder, inte minst. Som make. Som vän. Som medmänniska. Och då blir ju följderna ännu värre. Nämligen att vara någon i jämförelse med någon enbart med någon annan. Att identifiera sig själv och värdera sig själv enbart i jämförelsen med andra är ju en ren förbannelse. Och just den här texten räddar mig ifrån den. Och den räddar också, tror jag, oss som kyrka. Har ingenting med LO att göra, utan det är en ren existentiell reflektion. Om man vill precisera då detta, den här märkliga livsekvationen, så kan man också läsa i Bergspredikan, Matteus evangeliets 5:e kapitel, så säger Jesus så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Inte en bokstav, inte minsta prick i lagen ska förgå, säger Jesus. Jag antar att ni har hört det här uttrycket, man säger inte ett jota. Har ni hört det? Det kommer faktiskt ifrån den här texten. Det står så i grundtext. Det hör du från Matteus 5:18. Jota är grekiskans minsta bokstav. Det är så en liten prick bara. Där Jesus säger, inte så mycket som ett jota ska tas bort. Eftersom Jesus uppfyller allt så är det alltså ingen mening att betrakta livet eller tron i synnerhet som en tävling. Torsten Åhman, som tyvärr har gått ur tiden, han och jag hade för många år sedan ett föredrag på biblioteket där vi ville definiera skillnaderna mellan islam och kristendom utan att för den skullen demonisera eller döma i någon fråga. Och då tog vi även upp detta. Och jag kan säga att det var inte så lätt. Man ska inte överskatta människors förmåga eller vilja ens att lyssna. Och bitvis blev mötet lite tumultartat där både högerextremer och muslimska radikaler och en del kristna vildhjärnor också fanns där. Och alla ville ju tolka det här helt uppåt väggarna förstås. För att göra det här övertydligt då. För För det hade vi en utmaning. Och jag tror jag har använt den här bilden också för er. Men just igen kan man ta den en gång till. För jag gjorde det där och då. Och det funkade rätt så bra. Den kanske inte rymmer hela sanningen, men det gör det ändå begripligt. Alltså, jag har en episod som jag minns så tydligt. Och det har ju hänt fler gånger. Och det är när jag själv då har suttit vid min dator. Och sen har det hänt någonting där. Alltså någonting har gjort att det funkar inte. Hela systemet har liksom bara låst sig, det är kraschat. Den är full av troll och onda andar och det går inte att komma vidare, va? Och vad jag än gör så blir det värre. Och då är frågan, vems fel är det? Ja, det är ju mitt fel. För det är alltid så med datorer. Vad det än är för fel så är det handhavande fel. Det är det. Datorn gör ju aldrig fel, va? Och då är det så här att då har jag en, hade jag på den tiden, nu finns inte det längre, men då hade jag en instruktionsbok som var så här tjock. Och tätskriven som min bibel ungefär. Och det fanns inga bilder där. Och där stod det, på engelska naturligtvis, hur det här skulle göras rätt. Och jag öppnade den här och tittade, tror ni att det hjälpt mig? Det är klart det inte gjorde. Vad var det som hände? Jo, det enda som hände var att jag fick svart på vitt på vad det var jag inte kunde. Och då kan man ju bli liksom bara bedrövad. Plötsligt så öppnas dörren och in kommer en av mina söner. Och undrar vad jag håller på med. Och jag berättar vad det handlar om. Och så sätter han sig framför datorn. Och så gör han några knapptryckningar och så alltihop bra igen. Alltså, någonstans så gjorde sonen det som lagen inte kunde göra i förhållande till min datamaskin. En dataexpert kanske där skulle ha sagt och tycka att jag hade fuskat. Eller hur? För jag har ju inte presterat där. Jag har ju inte följt regelboken. Jag har ju inte gjort någonting rätt. Och ändå så kommer någon och löser det. Och då kan man väl naturligtvis säga att jag fuskar. Att det inte var så mycket att komma med. Men jag kan ändå, skulle ändå kunna bemöta detta genom att säga, okej, du har regelboken, men jag har sonen. Och för oss båda då, vare sig du som har regelboken eller jag har sonen, så har vi nu då kommit till samma mål, eller hur? Det är nästan, alltså någonstans är det med den insikten som vi kristna alltså måste fortsätta verka. Vi har inte lagen. Vi har inte lagen. Vem som än skriver den, vem som än som har skrivit den, så har vi den inte. Vi har sonen. Vi har Guds son. Vi kommer inte först. Vi är inte bäst. Men vi kommer fram där vi går. Därför att vi har löftet. Vi har sonen. Vi gör vad vi kan. Det finns de som kan mer. Det finns de som arbetar 10 gånger bättre än vad vi gör. Men vi har sonen. Det finns de som är effektivare än vad jag är, jag lovar. Särskilt nu för tiden. Säkert 10 gånger mer effektivare än vad jag är. Det finns de som är 10 gånger godare, 10 gånger bättre och har 10 gånger mer karaktär. Ja, det är inte så svårt kanske. 10 gånger mer kärlek. 10 gånger mer av allt som förväntas av mig. Tro mig att det är så. Men jag har son. Så ser Guds löfte ut. Och på det sättet går vi ju vidare då. Som människor. I vardagen. I våra möten med alla våra relationer och uppdrag och ansvarsuppgifter vi har. Såväl som lokal församling. Vi hämtar inte lön genom att prestera bäst. Vi hämtar den genom att gå den väg som sonen har visat oss. Amen, säger jag där. Och så får du, Ida, ta över. Varsågod.